Kapitel 22. Vägval. I en liten dunge under ett tak av cedergrenar som han klumpigt huggit av i mörkret sov Perrin till långt efter soluppgången. Cederbarren stack honom genom de ännu dyngvåta kläderna och slutligen stack det genom utmattningen också. Långt in i en dröm om Imonswall, om att arbeta i Mäster Luhans smedja, öppnade han ögonen och stirrade oförstående på de doftande grenar han hade ovanför huvudet och på solskenet som silade genom dem. De flesta grenarna föll av när han häpet satte sig upp, men vissa hängde kvar över axlarna och rent av huvudet, så att han själv såg ut en liten aning som ett träd. Imonswall försvann när minnena kom vällande tillbaka. Och ett ögonblick var det så levande att natten innan kändes mer verklig än det som omgav honom nu. Flämtande slet han fram yxan ur högen av grenar. Han grep den i båda händerna och såg sig vaksamt om utan att våga andas. Ingenting rörde sig. Morgonen var kall och stilla. Om det fanns trollocker på Arinellflodens östra strand rörde det sig inte, åtminstone inte i närheten av honom. Han tog ett djupt andetag för att lugna sig, sänkte yxan till knäna och väntade ett ögonblick på att hjärtat skulle sluta banka. Den lilla dungen med barrträd var det första skydd han hade hittat natten innan. Den var så gles att den gav föga skydd mot spanande blickar om han reste sig. Han plockade grenarna från axlar och huvud, sköt undan resten av sin vassa filt och kröp sedan på alla fyra fram till dungens kant. Där la han sig att spana mot flodstranden och klia sig där barren hade stuckit honom. Den bitande vinden från natten hade mojnat till en stillsam bris som knappt fick vattenytan att krusas. Floden flöt förbi, lugn och tom och bred. Säkert alldeles för bred och djup för att blekmän skulle ta sig över den. Bortre stranden tycktes vara helt igenvuxen av träd, så långt han kunde se både uppströms och nedströms. Det var sannoliken ingenting som rörde sig inom synhåll där. Han var inte säker på vad han tyckte om det. Blekmän och trollocker klarade han sig bra utan, till och med om de befann sig på andra sidan en flod. Men en hel lista bekymmer skulle ha försvunnit om han hade sett Aes Sedain, väktaren eller ännu hellre någon av sina vänner. Om önskningar vore vingar kunde fåren flyga, det brukade mor Luhan alltid säga. Han hade inte sett till sin häst sedan han red över stupet. Han hoppades att en oskad hade tagit sig upp ur floden. Men han var i alla fall mer van vid att gå än att rida, och hans stövlar var rejäla och hade bra sulor. Han hade ingenting att äta, men slungan hade han fortfarande vid midjan, och med den eller de snaror han hade i fickan borde han så småningom kunna få tag i kaniner. Alla elddon hade försvunnit med sadelväskorna, men sedrarna skulle ge honom fnöske och pinnar att drilla eld med om han hade lite arbete på det. Han huttrade när en vindpust nådde in i hans gömställe. Manteln låg i floden någonstans, och jackan och de andra kläder han ännu hade på sig var fortfarande kalla och klibbiga sedan han tagit sig över floden. På natten hade han varit så trött att kylan och fukten inte hade besvärat honom, men nu var han klarvaken och kände hur kallt det var. Ändå bestämde han sig för att inte hänga upp kläderna på tork på grenarna. Även om dagen inte var just kall så var den inte heller på långa vägar varm. Tiden var den stora svårigheten, tänkte han med en suck. Torra kläder med lite tid. En kanin att grilla och en eld att grilla den över med lite tid. Det kurrade i magen och han försökte helt glömma det där med mat. Det fanns viktigare saker att använda tiden till. En sak i taget och det viktigaste först. Så gjorde han alltid. Med blicken följde han Arinells starka strömmar söderut. Han simmade bättre än Egwene. Om hon hade klarat sig över. Nej, inte om. Stället där hon hade kommit i land borde vara nedströms. Han trummade på marken med fingrarna. Begrundade, avvägde. När han fattat sitt beslut slösade han ingen tid. Han tog yxan och gav sig iväg nedströms. På den här sidan, Arunelfloden, växte skogen inte lika tät som på västra sidan. Dungar stod utspridda över vad som skulle bli gräsmark om våren någonsin kom. Vissa dungar var rätt stora med stråk av barrträd mellan de kala askarna och alarna. Nere vid floden var dungarna mindre och inte lika täta. Det gav inte mycket skydd, men det var allt skydd som fanns. Hukande skyndade han från dunge till dunge, och när han kommit in bland träden kastade han sig ned på marken för att spana över flodstranden mot bortre sidan lika mycket som den hitre. Väktaren sa att floden skulle hejda blekmän och trollocker, men stämde det? De kanske bara behövde se honom för att övervinna sin motvilja mot djupt vatten. Så han spanade noga från dungarna och sprang från det ena gömstället till det andra, snabbt och hukande. På det sättet, i korta ryck, tog han sig fram flera mil. Men halvvägs till en lockande pildunge tvärstannade han plötsligt, grymtade till och ställde sig att stirra på marken. I det bruna fjolårsgräset fanns fläckar av kal jord, och mitt i en av dessa fläckar, rakt framför näsan på honom, fanns ett tydligt hovavtryck. Ett leende spred sig långsamt över hans ansikte. Vissa trollocker hade hovar, men han betvivlade att någon av dem var skodd, särskilt inte med skor som hade de dubbla tvärslår mäster Luhan använde för att stärka skon. Han glömde att det kunde finnas spejande ögon på andra sidan floden och började leta efter fler spår. Den toviga mattan av dött gräs medgav inte många avtryck, men hans skarpa ögon fann dem ändå. Det sparsamma spåret ledde honom raka vägen från floden till en tät dunge där kärrmyrten och seder gav skydd mot vinden och snokande blickar. Mitt i dungen tornade en ensam gran upp sig, bredde ut sina vida grenar. Ännu leende trängde han sig fram mellan de hopflätade grenarna utan att bry sig om hur mycket oväsen han förde. Men ens kom han till en liten öppning under granen och stannade. Bakom en liten eld satt Egwen hopkrupen, bister i synen, med en tjock gren som klubba i handen och ryggen mot Belas flank. Jag borde kanske ha ropat något, sa han skamset. Hon slängde ifrån sig klubban, sprang fram och omfamnade honom. Jag trodde att du hade drunknat. Du är fortfarande våt. Kom och värm dig vid brasan. Du har blivit av med hästen, inte sant? Han lät sig knuffas fram till brasan och gned händerna över lågorna, tacksam för värmen. Ur en sadelväska tog hon fram ett paket inslaget i vaxat papper och gav honom lite bröd och ost. Paketet var så väl inslaget att maten även efter simturen över floden var torr. Här gick du och oroade dig för henne, och så har hon klarat sig bättre än du. Bela tog mig över floden, sa Egwen och klappade den raggiga märren. Hon simmade ifrån trollockerna och jag bara följde med. Hon tystnade. Jag har inte sett någon av de andra, Perrin. Han hörde den outtalade frågan. Med en bedrövad blick på paketet som hon slog in igen slickade han de sista smulorna från fingrarna innan han svarade. Jag har inte sett någon annan än dig sedan igår. Inga blekmän eller trollocker heller. Alltid något. Rand måste ha klarat sig, sa Egwen och tillade snabbt. Det måste allihop. Det måste ha klarat sig. Förmodligen letar de efter oss just nu. Och de kan hitta oss när som helst. Moraine är i alla fall en Aes Sedai. Det blir jag påmind om hela tiden, sa han. Bränner mig. Jag önskar att jag kunde glömma det. Jag hörde det inte klaga när hon såg till att trollockerna inte fångade oss, sa Egwen beskt. Jag önskar bara att vi klarade oss utan henne. Han vred sig olustigt under hennes stadiga blick. Men det kan vi väl inte. Jag har tänkt. Hon höjde ögonbrynen. Men han var van vid att möta förvåning var gång han sa sig ha en idé. Till och med när hans idéer var lika bra som andras, mindes de alltid hur lång tid han tog på sig med att tänka ut dem. Vi kan vänta på att Lärn och Moraine hittar oss. Visst, inflikade hon. Moraine Cedé sa att hon skulle hitta oss, om vi kom ifrån varandra. Han lät henne tala till punkt innan han fortsatte. Eller också hittar trollockerna oss först. Moraine kan också vara död. Det kan de allihop vara. Nej, Egwene, jag är ledsen, men det kan de. Jag hoppas att de är oskadda allihop. Jag hoppas att de kommer hit i detta ögonblick. Men hoppet är som en snörstump när man håller på att drunkna. Det är inte tillräckligt för att man ska kunna ta sig upp. Egwene slöt munnen och tittade sammanbitet på honom. Slutligen sa hon: Vill du fortsätta nedströms till Vita Bro? Om inte Moraine Cedé hittar oss här, så är det där hon letar härnäst. Förmodligen, sa han dröjande, är det till Vita Bro vi borde bege oss. Men det vet förmodligen blekmännen också. Det är där de kommer att leta. Och den här gången har vi ingen ACD eller väktare som kan beskydda oss. Så du tänker väl föreslå att vi rymmer någonstans, så där som Mert ville. Gömmer oss någonstans där blekmännen och trollockerna inte hittar oss. Och inte Moraine Cedé heller. Jag har tänkt på det, tro inte annat, sa han stillsamt. Men var gång vi tror att vi är fria, hittar blekmännen och trollockerna oss igen. Jag vet inte om det finns något ställe där vi kan gömma oss för dem. Jag tycker inte om det, men vi behöver Moraine. I så fall förstår jag inte, Perrin. Vart ska vi då ta vägen? Han blinkade till av förvåning. Hon väntade på hans svar. Väntade på att han skulle bestämma vad de skulle göra. Han hade inte kommit på tanken att hon skulle vilja att han tog befälet. Egwene tyckte aldrig om att göra något som andra hade planerat. Och ingen fick säga till henne vad hon skulle göra. Utom klokfrun kanske. Och han trodde att hon ibland drog sig för det också. Han jämnade till jorden framför sig med handen och harklade sig. Om vi är här nu, och det där är Vita Bro, sa han och satte fingret i marken två gånger. Så borde Caimlin ligga någonstans här. Han gjorde ett tredje märke, lite vid sidan av. Han tystnade och såg på de tre punkterna i jorden. Hela hans plan grundades på vad han mindes av hennes fars gamla karta. Mäster Albert sa att den inte var helt tillförlitlig. Och dessutom hade han aldrig suttit och drömt lika mycket över den som Rand och Matt. När han tittade upp iakttog hon honom fortfarande med händerna i knät. Caimlin? Hon lät överväldigad. Caimlin. Han drog ett streck i marken mellan två av punkterna. Bort från floden och rätt över landet. Ingen skulle gissa på det. Vi väntar på dem i Caimlin. Han borstade av händerna och tystnade. Han tyckte att det var en bra plan, men nu skulle hon säkert komma med invändningar. Han väntade sig att hon skulle ta över. Hon brukade alltid köra med honom, och det gjorde honom ingenting. Till hans förvåning nickade hon. Det måste finnas byar. Vi kan fråga efter vägen. Vad som bekymrar mig, sa Perrin, är vad vi gör om Aceden inte hittar oss där. Ljus, vem skulle ha trott att jag skulle oroa mig för någonting sådant? Tänk om hon inte kommer till Caimlin. Hon kanske tror att vi är döda. Hon kanske tar med sig Rand och Matt raka vägen till Tervallon. Moraine Cedé sa att hon kunde hitta oss, sa Egwene bestämt. Om hon kan hitta oss här kan hon hitta oss i Caimlin, och det kommer hon att göra. Perrin nickade sakta. Säger du det så? Men om hon inte visar sig i Caimlin på ett par dagar fortsätter vi till Tervallon och framlägger saken för Emmeline-tronen. Han tog ett djupt andetag. För 2 veckor sedan hade du inte ens sett en ACD. Och nu pratar du om Emmeline-tronen. Ljus. Enligt län finns det en bra väg från Caimlin. Han tittade på paketet av vaxat papper som låg bredvid Egwin och harklade sig. Kan man få lite mer bröd och ost? Det här måste räcka länge, sa hon. Om inte du har bättre tur med snaror än jag hade igår kväll. Det var åtminstone lätt att göra upp eld. Hon skrattade lågt, som om hon just sagt någonting roligt, och stoppade ned paketet i sadelväskan igen. Tydligen fanns det gränser för hur mycket ledarskap hon var beredd att gå med på. Det kurrade i hans mage. I så fall, sa han och reste sig upp, är det lika bra att vi ger oss iväg nu. Men du är fortfarande våt, protesterade hon. Jag torkar på vägen, sa han bestämt och började sparka jord över brasan. Om han var ledaren så var det dags för honom att börja leda. Det hade börjat blåsa upp en vind från floden.